Orätt sakare gör ingen herre rik, men lag och rätt är herrans pris. Domarreglerna, Sveriges rikes lag. Kapitel 1. Dessert, grabbar. Mannen försökte göra sin förökta stämma hörd, och det såg ut som om han skulle misslyckas. Men skam den som ger sig utan att ta verklig strid. Dessert, grabbar. Kom igen nu. Det är dessert. I den vackra salongen fanns kanske 30 män. Alla påfallande lika. De var ungefär 30 år. Trendigt klädda. Och ingen hade vågat sig in i sällskapet utan att sätta på sig sin dyraste Rolex-klocka på vänsterarmen. Endast en handfull av dem lystrade till uppmaningen att nu var det dags för desserten. Och troligen var de män som ännu inte börjat jogga, spela tennis och äta fiberrik och hälsosam kost. För dem framstod ordet dessert som en njutning och inte ett hot mot hjärtverksamheten. De drog sig därför ner mot den stora vita spegeldörren som ledde in till en mindre salong där desserten tydligen skulle serveras enligt en inbjudande gest som värden desperat gjorde i hopp om att mötas med uppmärksamhet. Värden hette Niklas Cederlund och var ättling till den gamle Cederlund, han med punchen vars recept såldes till Vin- och spritcentralen. Han hade varit en smart affärsman som hade sålt rättigheterna mot ett visst antal ören i provision per såld flaska. Men han hade ingen aning om att han borde ha indexreglerat sitt avtal. Och i takt med inflationen hade den Cederlundska förmögenheten sjunkit ihop likt en ostsufflé som drabbats av förstärkt övervärme. Familjen var ett praktexempel på hur en generation bygger upp en förmögenhet och den andra förvaltar den och den tredje förtär den. Nu stod Niklas Cederlund som representant för den fjärde generation Cederlundare i en flott Östermalmsvåning vars takhöjd påminner om forna tiders ekonomiska luftrum, men utan att bära den dyraste Rolex-klockan i sällskapet. Möjligen kompenserade han detta genom att bära sin på högerarmen. Kvar av den väldiga förmögenheten fanns en trave spännande reseskildringar från gammelgubbens tid och berättelser om hur han hade spelat bort Storholmen på poker. Niklas brukade läsa om utrikesresorna då han åkte tunnelbana från jobbet och då sömnen jagade de handskrivna raderna. Niklas Cederlund sprängde dörren in till den mindre salongen med teatralisk kraft och brydde sig inte längre om att hans intention från början varit att samla hela klungan män till fullständig tystnad innan han öppnade dörrarna. Niklas var sån. Han hade planer, arrangemang och idéer. Han ville gärna planera sina fester in absurdum och fantiserade länge i förväg om vad folk skulle säga och göra, och givetvis blev det aldrig som han tänkt sig. Ställde han ut askkoppar på alla bord var ändå en och annan som fimpade i blomkrukorna. Beslöt han att herrarna skulle kasta pil på ballonger där damernas namn prydligt textats var det alltid någon som motsatte sig valmetoden och ville välja sin bordsdam själv. Före varje fest beslöt han sig alltid för att dricka lite, lite och bara smutta på champagnen, för både ekonomins och hälsans skull. Men det blev aldrig någonsin som han hade tänkt sig, och han hasade sig långsamt upp på morgonen, halvkröp ut i badrummet och såg delar av sig själv i spegeln. Han möttes då av ett askgrått ansikte med ögonvitor som genomgått batikfärgning åt det rödaktiga hållet. Varje gång slog det honom att hela västvärlden någonstans erkände Darwins lära om att vi möjligen kan härstamma från aporna. I dessa stunder var Niklas övertygad om att vi istället är på väg tillbaka till apstadiet. Någonstans i det bultade bakhuvudet fanns minnet av kamrat Oscar som legat med en tjej under ett hörnbord på Atlantic, och var det inte Sören som upprymt hade sökt krypa under heltäckningsmattan. Niklas rusade ut så gott han nu kunde, fattade tag i plånboken med skakig hand och sjönk sedan ner i en befriande ställning i sin älsklingsfåtölj med anor från den gamla och goda tiden. Han var klart lättad över att han hade alla sina medlemskort kvar i plånboken. Ingen avstängning nu heller. Självkänslan står högst hos den som innehar guldnyckeln till bakdörren på Café Opera, och som därmed har tillgång till entré helt utan frågor samt till vinkällaren, dit guldnyckeln också passar. Den som dricker sig till alkoholism på stället får tveklöst en guldnyckel. Medelklassen har kort som det står Operabaren på, och till dem hörde Niklas Cederlund ännu en dag. Det kändes tryggt, mycket tryggt, och besparade honom den pinsamma kön. Allt sål, alla möjliga och omöjliga affärsidéer upphörde att fylla Niklas Cederlunds salong. Det blev knäppt tyst och alla män stirrade in mot den mindre salongen där de visste att det fanns ett enormt biljardbord med anor från prylbanken och en imponerande kristallkrona som var minst 3 meter diameter och ett par meter hög och som givetvis kom ifrån den epok som Niklas ofta drömde om skulle ha fortsatt. Storhetstiden, före inflation, Krygerkrasch, palmism. Biljardbordet var täckt av en tygklädd spånplatta. Och ovanpå plattan låg en blond vacker kvinna, raklång. Nakna kvinnor hade männen sett förr, både bakifrån, underifrån och framifrån. Några så ofta och så ingående att de drabbas av impotens. Det gällde i synnerhet de som hade varit på porrklubbarna. Men det här var något nytt. Minst 60 par ögon lät sina synintryck fara upp till hypofysen, där de gjorde en snabb vändning av sådan klass som man bara kan få se på simtävlingar i världseliten. Det tog inte mer än 10 sekunder innan 30 män hade fått stånd. Och det var precis vad Niklas Cederlund planerat. Och hans glädje var nu översvallande. Han förlät dem för att de inte stod tysta, som han egentligen hade planerat och velat ha det. Damen på bordet var insmetad med 5 liter hårdvispad grädde och garnerad med jordgubbar från Öland. Hon var hyrd på Malmskillnadsgatan för kvällen. Ni vet, den där gatan i Stockholm där man hyr sig horor att älska med. En sanning med modifikation, eftersom det knappast handlade om att älska. Många använder dem till upptåg, till sina perversa idéer om hur ett lyckat sexliv bör se ut. Det ryktas om att kronofogdar är speciellt förtjusta i att proppa dem fulla med 100-kronorsedlar som de sedan sliter ut med tänderna. Men det vet man ju hur det är. Det snackas så mycket på stan. Men nu låg hon där i alla fall och lekte dessert och grabbarna, även de som joggade, spelade tennis och bytte fiberrecept med varandra, kastade sig över henne för att inta den Cederlundska desserten. Givetvis serverades väl avkyld Cederlunds punch därtill. Om Visby med sina rosor kallas för rosornas stad, så var denna kvinna med sin ringmur av högröda jordgubbar runt sina bröst de sista riktiga männens vikingaerövring, och de behövde inte ens använda våld för att inta henne, eftersom Niklas betalt räkningen i förskott. Är det inte det som fattas? Erövringar. Livet har blivit bra tråkigt sedan Böda sand, Vanadisbadet och Snäckjärtsbaden vimlar av topplesbrudar. Det är sånt som kan få en riktig björnlig medlem att droppa snoppen för gott och spekulera i möjligheten att själv sätta på sig lösbröst och glittrade örhängen. Det är så förbannat svårt att hitta sin könsroll i dessa dagar, brukade de säga till varandra, under det att de stundom framgångsrikt kom på nya varianter för att förgylla livet. Dessa män var i desperat behov av att se kvinnan som antingen älskarinna eller som en baksmällsvårdande, ömsint och neurotisk mammafigur. Några självständiga kvinnor hade de aldrig mött, och således hade de heller aldrig älskat en kvinna. Men Niklas var nu trots allt en hedersman som alltid ordnade fester med guldkanter. Även om man som straff måste jogga 3 varv extra på Djurgården dagen efter Niklas fester, var de ändå väl värda det, och Niklas förmåga att lindra könsrollsbesväret gjorde att hans fester brukade vara välbesökta. Det var nu så med björnligmedlemmarnas festvanor att de ofta svarade att de skulle komma, men så kom de inte. Något annat kom emellan, en affär, en liten prinsessa eller bara en rejäl baksmälla som inte var lämplig att hänga ut till allmänt beskådande. Om 30 personer sagt att de skulle komma kunde det sluta med att endast ett fåtal i verkligheten kom. Och Det var då inte otänkbart att någon med en dyrare Rolex-klocka lockade medlemmarna till en konkurrerande fest istället. Niklas visste minsann vad han slogs emot, och han gjorde det ofta med adekvata metoder. Det fanns bara en man som förmådde alla att komma, med eller utan fest, och det var Björnligans ledare, vars namn aldrig någon nämnde högt, eftersom det ofelbart skulle innebära att man inte längre var medlem av Björnligan. Och en sån utförsåkning på den sociala skalan ville ingen frivilligt utsätta sig för. Ledaren behövde bara vissla, så kom hela Björnligan. Den självklara sekretessen innebar också att ingen utanför gruppen visste om dess existens. Och det var liksom det som var meningen. Hemlighetsmakeriet hjälpte till att upprätthålla totalt 43 adonisars kontroll över sina sociala och kända liv. Denna kväll var 30 av dem sprängfyllda med grädde och jordgubbar från Öland. Och det ingav dem en känsla av den gemenskap, samhörighet och tillfredsställelse vi alla söker. På välorganiserade fester hör det till etiken att inte ha för mycket vin eller sprit hemma, och det är för att man ska slippa servera frukost också. Gästerna tvingas ner på stan, och den stilla promenaden genom Stockholms taxilösa gator får en och annan att nyktra till, rätta till klädseln och åter ha förmåga att se om staden fått besök av någon ny liten prinsessa. Även om herrmiddagar kan vara väl så roliga, fattas det trots allt damer, och efter ett par timmars samvaro är det inte längre möjligt att undvara dem, i synnerhet inte efter dessert Cederlund. Björnligans medlemmar gled därför ner mot Café Opera och nådde sitt vattenhål precis klockan 12 om natten. De gick förbi kön, som i allmänhet befolkas av förortsfolk vars status inte räcker längre än till Slussen, och framförallt inte in på stadens mer lysande ställen. Motsättningarna mellan grupperna påminner om hur det såg ut i Stockholm på 1600-talet, då vi fick vår första befolkningsexplosion, och överklassen trängde ihop sig ut med de raka gatorna och levde sitt liv i sina stenhus, för att om aftonen kika ut över baksidorna och där se, uppleva och höra hur häxorna får runt i luften på sina illasinnade uppdrag. Det var en gudabenådad tid ur skattesynpunkt, om man betänker att man fick 7 års skattebefrielse om man flyttade ur staden till Kungsholmen. Den som slog sig ner på Söder fick 7% skattereduktion, och då visste heller ingen att skattehuset skulle komma byggas på gamla Götalandsvägen i ett kvarter som man symptomatiskt kom att kalla kvarteret Gamen. Idag heter baksidan Farsta och Tensta. Och det handlar inte längre om några få räta gator och några få stenhus, utan om hela innerstaden, och förortsfolket har man sökt sparka ut genom att låta SLs pendeltåg föra ut sista skocken runt midnatt. En och annan lyrisk varelse föredrar att stå och frysa häckna av sig i kön till Café Opera, Atlantic, Alexandra, Garage, Daily News och allt vad de nu heter. Hur har de råd? Dubbla kalsonger och taxipengar måste vara det pris de får betala. Och de har inte ens ett eget nummer till taxi. För Björnligan är det inga problem att komma in. Och underligt nog brukade de göra av med jämförelsevis lite pengar, eftersom de bönder som nu lyckades ta sig in med förkärlek bjöd runt, och Björnligans medlemmar brukade gärna vilja bli bjudna, braxa lite och sedan glida runt, krama om, hälsa på och förtjust utbrista i små koketta fraser som är nötta i kanterna. Men det handlar också om att man inte vill skiljas. Efter promenaden suger det inte längre i sprittarmen, och livet efter 12 handlar därför i mångt och mycket om att bevara stämningen, jublet, glädjen och skratten. Och det är ordentligt, eftersom det bara är en tidsfråga innan det också förbjuds att man uteslutande är hänvisat till de svarta spritklubbarna, som i sin tur ofelbart drar med sig avigsidor. Inte heller då klockan blir 3 vill Björnligans medlemmar skiljas, och det blir då naturligt att gå vidare, dricka en morgonfika och tona ner yran, tjuten och dämpa rösten en aning, ner mot godnattsagestadiet som infinner sig runt 5-6 på morgonen. Har kvällen varit lyckad har en ny affär gjorts upp, en ny idé fötts, några har träffats och andra ämnar besöka skilsmässoadvokaten dagen efter. Niklas Cederlund var med i alla ronderna hela natten och efteråt skulle det visa sig ha betydelse att han valt att följa med. Eftersom Niklas är en mycket pedantisk person är det inte alltid givet att han följer hela programmet då han haft härmiddag hemma. Han brukar ofta välja att städa upp, diska och återställa eftersom morgonen annars skulle bjuda honom en känsla av illamående och äckel. Men denna kväll, en fredagkväll i oktober, hade han beslutat sig för att följa med och få höra om och om igen att hans dessert var klart ledande, högt uppskattad och hade fått en självklar plats i Björnligans minnesalbum. Och där ville Niklas gärna utmärka sig och därmed få garantier för att hans nästa fest skulle vara välbesökt och därmed automatiskt lyckad. Det brukade vara rysligt pinsamt att komma hem till någon medlem som dukat för 30 och endast 3 dök upp. Han röst till vid tanken. 17:45 på lördagsmorgonen sa Niklas godnatt Sverige till blomsterkungen som också bodde på Kommendörsgatan och han struntade i både disk och städning och stupade i säng, nöjd, ensam, glad och tillfreds. Niklas sörjde inte sin ensamhet. En 3-åring hade inte kunnat vissa sin docka till söms bättre än vad Niklas Cederlunds egna tankar brukade göra efter en hel kväll. Han var fullkomligt trygg i vetskapen om att ingen klamydia burk med frisyrgelé i håret skulle erbjuda sig, på damers vis, att tillreda honom frukost vid uppvaknandet. 17:45 på lördagsmorgonen skrällde Göran Skogsbergs veckaklocka. Och han hade inte den minsta lust att gå upp. Men han måste, för han hade jour denna helg och på våldet på Kungsholmsgatan skulle kollegorna sakna honom om han inte kom lite före 7 eller på minuten 7. Göran satt en ära i att komma i tid och han irriterades över att det föreföll trendigt att inte komma i tid. Vad vill folk? Få veta att de är väntade? Han visste inte. Och egentligen brydde han sig inte om vad andra gjorde och inte gjorde på sin fritid. Men handlade det om sammanträde, sände han iväg en lapp till alla som kom i tid, att mötet började 2 på eftermiddagen och de som brukade komma för sent kallade han till 13:30. Men det var i tjänsten det. Och när förhandskallade kollegor brukade grymta sa han alltid 10 poliser som väntar i 10 minuter, inte 10 minuter utan 10 gånger 10 minuter och på 100 minuter hinner man göra en hel massa. Privat teg han, men blev sur på folk som inte passade tider. Upp, raka sig, badrummet, halv kopp kaffe, snabb kollidén och iväg. 7:01 var han på sitt kontor. Och konstigt nog hade inget större hänt på natten, trots att det hade varit fredag och avlöning som ofällbart brukade innebära att våldsroten är nedlusad med anmälningar. Han bläddrade i bunten och sorterade dem. Mord går först, sedan våldtäkt med okänd gärningsman och så rån och så grov misshandel och ända ner till stråltanterna som inkommit med anmälan om våld från mars. En och annan yngre polis bemödade sig om att skriva ut anmälningar och PM för att få tyst på strålisarna medan de äldre och mer erfarna brukade kunna förhindra att papperskvarnen startade. Själv brukade Göran på heder och samvete lova dem att Ikea säljer en aluminiumfärgad rullgardin som biter på strålar, gubbar från mars och allsköns odjur som härskar om natten i människors ångestfyllda verklighet. Om Ikea fått en försäljningsframgång på just den rullgardinen, Stålis, måste det bero på att många inom polisen varmt rekommenderade den. Köp Stålis, Strålis. Bunten var som sagt förhållandevis tunn för att vara ett utslag av nattens händelser i Stockholm, denna vackra stad, som om sommaren omfamnar alla som vill med sina pilar, som har parker, som lockar trubadurer, att sjunga om ekar, vår, aldrig nog upplevda skärgård och om människors kärlek. Nu var det inte mycket till sommar längre, och naturen var som förbytt. Isande vindar och små minusgrader åkte kälken ner i nacken och en hel nation ville stundtals söka klimatisk asyl på skönare breddgrader. men skulle ändå, om möjligheten erbjöds, ångra sig på väg till flygplatsen och i bilen hem tala om kräftor, surströmming, Lucia, nysnö, julafton, raketerna på nyår och våren. Ja, det är våren som hindrar oss att fly. Om natten. Varje natt får Stockholm ett nytt ansikte. Det är inte längre dagisbarn, ilskna bilister, husmödrar, stressade yrkesarbetande och stapplande pensionärer som härskar på gatorna. Om natten är det rövare, småbus, storbus, ligister och nyfikna. Och så Svensson som super sig full och inte kan acceptera att han ska ut eller inte få gå in på krogar. Och så dessa vakter som tar alla tillfällen i akt att få slå folk på käften. Och allt det som händer blir kommenderingar för ordningen, skrivna anmälningar. Och fram på morgonkröken står folk som Göran och sorterar i högen. Var och en på sin rotel. Och för varje år som går ökar högarna och konsekvenserna av människors handlingar och oförmåga att kommunicera. Varför hade han blivit polis egentligen? Ja, som alla andra av en ren slump. Ena året sägs det att det kommer att bli ont om tandläkare och att det är ett säkert jobb och så blir många tandläkare. Ett annat år lockar polisen med betald utbildning, säker tjänst och framtid. Men det var ingen som berättade hur det var att vara polis. Och det var väl lika bra det. Då hade väl ingen blivit det, tänkte Göran. Och suckade tungt då han sorterat sin bunt som han ville ha den denna lördagsmorgon. Själv hade han i tonåren tillhört ett gäng i Bandhagen, på gränsen till Högdalen. Och deras huvuduppgift här i livet hade varit att slåss mot dem som bodde i Hökarängen. Och tiden fördrev dem på gatorna, snodde en och annan bil och moped, snattade på Lens söder. Och han mindes att de hade ryckt en och annan väska också. En dag torskade Göran. Det var kvarterspolisen som tog honom och lyfte honom i örat och skrämde vett ur Görans föräldrar. Orsakade att hans mamma grät och grät och grät och längtade hem till Dalarna. Och pappan gick omkring och röt. En hel helg hade det pågått och det var först som vuxen som han insåg att det kunde ha gått annorlunda om hans mamma istället sagt "Bra Göran, tänk att du är så duktig, du kan väl sno en päls åt mor och en kostym åt far och en kälk åt lillebror." Göran hade blivit vän med kvarterspolisen och det var nog han som fött idén att Göran själv skulle bli polis. Hur det nu än var, så var han polis nu och han skulle hjälpa, skydda och ställa till rätta. Polisens valspråk kunde man nästan garva åt. Man kan inte ha en snut i varje hem och man kan inte ha en snut på varje krog eller gata. Folk måste ta ansvar för sig själva, tänkte Göran, och läste en anmälan om två makar som slagit halvt ihjäl varandra. Han lade sist i bunten. Han orkade inte med varken strålisar eller äktenskapsmarodörer. Vad skulle han börja med? Han behövde inte välja, för 7:10 denna lördagsmorgon i oktober fick våldsroten in ett misstänkt mord. Den som berövar annan livet dömes för mord till fängelse i 10 år eller på livstid. Brottsbalken, 3:1. Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anses som mindre grovt, dömes för dråp till fängelse, lägst 6 år och högst 10 år. Brottsbalken, 3:2.